I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family.
Drottning Elizabeth firar 70 år på tronen och hon är populärare än någonsin.
Welcome to the Queen's Platinum Jubilee, the biggest celebration in the world.
På en kvart får du veta hur världen förändrats under hennes tid vid makten och varför hon väcker så starka känslor.
I'm actually really really proud of the Queen for surviving and doing so well.
Det är fredag den 3 juni. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teresa Kischler, SvD:s Brysselkorrespondent. Du bevakar ju egentligen storpolitiken, men jag vet att du har en hemlig dröm att få jobba på Svensk Damtidning.
Absolut, och den är inte så hemlig längre för att jag säger det för ofta, jag börjar bli desperat efter det här jobbet.
Det passar ju perfekt nu då, för nu är det Platinum Jubilee. Vad är det som händer i Storbritannien nu?
Drottning Elizabeth har alltså regerat i 70 år. Och det är det som firas. Och hon slog faktiskt rekordet från den tidigare längst sittande monarken i världen, som också var en brittisk järnlady som var drottning Victoria, som hade regerat i 63 år. Men det firas då såklart i pompa och ståt med ett jättestort program med artister som ska uppträda och olika evenemang. Jag kan tänka mig att det kommer hundratusentals turister till huvudstaden och att de kommer bli en sån där riktig yra med brittiska flaggor överallt. Självklart så kommer ju Elton John att uppträda. Det känns som att inget kunga firande utan Elton John, och det är väl kanske hans sista stora framträdande också, så att det passar.
Mm. Du, Therese, jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann, för det var ju då 70 år sedan som hon tog över kronan. Alltså, hur skulle du beskriva det imperium som hon blev drottning över då?
Alltså, när hon tillträdde kronan 1952 efter sin pappa, då hade Storbritannien ganska nyligen tappat Indien. Och man sa ju att Indien var juvelen i kronan i det brittiska imperiet. Alltså, drottning Victoria, som regerade ungefär ett sekel före drottning Elizabeth, hon var den drottning som såg det brittiska imperiet växa. De la under sig fler och fler och fler och fler och fler länder i hela världen. Så till slut hade man ett rike som var så stort som man sa det här att solen går aldrig ner någonstans över det brittiska riket. Och när då drottning Elizabeth tillträder så är det den här tillbakagången, ett ständigt krympande imperium som hon tar över.
Folk hade sovit ute på gatan i flera dagar för att få en skymt av processionen med den 26-åriga Elizabeth i centrum på väg mot sin kröning i Westminster Abbey. De som inte tagits ut på gatorna följde kortegen på sina nyinköpta tv-apparater. Att kröningen sändes live var ett av de största skälen till att tv-mediet slog igenom brett hos massorna.
Earl Alexander of Tunis brings the ball.
Det var en prinsessa i sorg som tog över kronan från sin far kung George, som hastigt dött året innan. Den 2 juni 1953 blir Elizabeth drottning till stöden skiljer henne från kronan.
When he calls upon the people to acknowledge that they are in the presence of their rightful queen.
När det brittiska imperiet var som störst 1922 sträckte det sig över en fjärdedel av världen. Kolonialisering, exploatering och handel gjorde Storbritannien rikt.
We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender.
Men kraftmätningen mot Nazi-Tyskland kom att bli spiken i kistan för kolonialmakten. När Elizabeth tog över kronan hade imperiet börjat splittras upp. Fler och fler kolonier krävde självständighet. Och med tiden blev det forna imperiet till The Commonwealth, en frivillig sammanslutning av länder. Och nu då, Teresa, alltså Storbritannien är ju inte lika stort längre.
Ja, fast det är ju det samtidigt. Det är det här som är den fantastiska paradoxen med Storbritannien och det där kungahuset och drottning Elizabeth. Att då som det är ett ständigt krympande imperium, man tittar på mark kanske, men det är fortfarande så att det brittiska kungahuset och drottning Elizabeth är statsöverhuvud för till exempel fortfarande Kanada. Och får den fortfarande framförallt chef för det som kallas för samväldet. Bland annat gamla kolonier i hela Afrika som fortfarande tillhör det här Commonwealth, det stora. Och där är hon ju fortfarande en symbol. Hon är ingen formell politisk makt, men hon är liksom den man ser på tv. Hon är den som talar för the Commonwealth. Och folk dricker te och spelar cricket och rugby. Och de seglar i Commonwealth-tävlingar.
Mm. Men alltså, en sak jag har tänkt på, det är så här, hur hennes roll och framtoning förändrats genom åren?
Å ena sidan så har den ju inte förändrats alls. Det är ju just det här att hon är den här konstanten. Hon är en person som följer alla protokoll med finess och etikett och procedur och ceremoni. Hon har väldigt mycket dekorum. Det är väldigt mycket att hon följer regelboken till punkt och pricka. Och menar, hon trädde vid makten 1952, och sen dess har vi haft till exempel konflikten över Nordirland. Det var terroristattentat var och varannan vecka. Storbritannien har ju varit med i stort sett vart och varje krig som har ägt rum i världen. Storbritannien är liksom inblandade av stora skeenden, och där står hon som den här orörbara konstanten. Å andra sidan så kanske just då, för att hon beter sig på ett sånt där liksom regelbokssätt, så blir hon i sig själv en anakronism, och det ändrar ju bilden av henne, att hon på något sätt inte kan följa med en värdig förändring. När hon 1997, efter prinsessan Dianas tragiska död i Paris, då fortsatte ju drottning Elisabeth att följa sin regelbok. Och Diana var inte kunglig av börd, och därmed så ska vi inte sänka flaggan på halvstång på Buckingham Palace. Men utanför Buckingham Palace stod ett helt folk och vrålade att hon var vår prinsessa, du måste sänka den där flaggan på halvstång. På ett sätt så blir hon då liksom offer för sin egen styrka, som har varit den här konstanta punkten, att hon också framstår som stel och omedgörlig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hon är ju 96 år nu och populärare än någonsin, skulle man väl kunna säga. Jag tänkte fråga dig vad det beror på, och jag tänkte slänga ut en sak som jag har sett lite grann att det kan bero på, och det är ju tv-serien The Crown.
Ja, den och alla andra tv-serier, om du blir skruvs, men den här är ju väldigt, väldigt stor. Jag tror att hon har gjort sig extra populär faktiskt för att hon har mjuknat en smula. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, men för 10 år sedan så var det ju OS i London, olympiska spelen i London. Och det var en fantastisk invigningsceremoni. Och ett av momenten i den ceremonin, det var ju att man lät den här filmfiguren James Bond låtsas att han skulle hämta drottningen. Och så skulle de hoppa tillsammans ut i en helikopter. Och sen så dyker hon upp på stadion och vinkar och ser väldigt glad och nästan så här rådnar lite nice. Hon blir glad över att hon har fått göra ett liksom skämt så inför sitt folk. Jag tror att sådana små steg att liksom mot att mjuka upp lite med åldern, så kan hon också kanske tillåta sig att ta ett steg tillbaka och vara lite mindre då protokollburen. Och sen en 96-årig kvinna, man kan liksom inte avsky intensivt en 96-årig kvinna, men man blir ju mjukare inställd med tiden.
Det kom ju också en väldigt mänsklig bild när det var hennes man Philips begravning och hon satt där helt själv. Det var ju under pandemin. Den berörde ju mig väldigt mycket och många med mig, tror jag.
Det där är en bild som jag tror kommer sälja sig till den andra, kanske mest fruktansvärda bilden från Storbritannien från 1900-talet. Det är ju när hennes två barnbarn, prinsarna William och Harry, går bakom deras döda mammas kista i London. Det är en bild som jag får gåshud nu på hela kroppen bara att tänka på den där bilden.
Mm. Men du, hon har ju också haft kriser och inte alltid varit lika omtyckt som hon är just nu. När hade hon sin största kris, skulle du säga?
Nej, men jag skulle säga att det var vid prinsessan Dianas död faktiskt, att hon inte kunde plocka upp den här otroliga folkliga sorgen som fanns, eller att hon inte förstod att den på något sätt var tvungen att slå ut regelboken. Så att jag tror att hon liksom kom över den krisen genom att ändå till slut vända en smula.
Goodbye, Rose. May you ever...
Dianas tragiska död blev ett trauma för kungafamiljen och hela det brittiska folket. Kriserna för drottningen hade avlöst varandra under många år. Hennes barns stormiga relationer skakade om den prydliga fasaden. och när hon firade 40 år på tronen 92 konstaterade hon att ett fruktansvärt år var till ända.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis.
3 år senare bänkade sig 23 miljoner britter framför BBCs program Panorama för att se en tv-intervju med Diana, där de för första gången pratar om Charles otrohet.
Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded.
De senaste åren har kungafamiljen åter hamnat på tabloidernas första sidor. Den som sägs vara drottningens favoritbarn, prins Andrew, hamnar mitt i Epstein-skandalen.
I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time.
Och det har blivit en öppen spricka mellan barnbarnen Harry och William, som slutar med att Harry och hans fru Meghan lämnar landet och blir av med sina titlar. Och parets intervju med Oprah blir sprängstoff i hela världen.
Hold up, hold up. There's a conversation with you.
With Harry.
About how dark your baby is going to be.
Alltså, hur har drottning Elizabeth hanterat alla skandaler som har skakat om kungafamiljen?
Ja, men den värsta för henne måste ju vara prins Andrew, hennes ene son då, som hamnade mitt i den här karusellen med Jeffrey Epstein. Det har ju spekulerats om prins Andrew är en av de personer som regelbundet då hamnade hos Epstein och kanske utnyttjade då minderåriga flickor och unga tjejer. Och prins Andrew riskerade att ställa sig inför skranket, och där hade han fått vittna om de mest smutsiga tillställningar. Hon ska ha hostat upp då ett visst antal miljoner pund för att lösa ut sin son, så att säga. Jag tror att hade hon varit 55 år gammal och hon hade försökt att köpa ut sin egen unge son från ett åtal om något så gravt som trafficking och pedofili till och med, så hade hon inte kommit undan det. Då hade man haft den där diskussionen om huruvida vi alla lika inför lagen eller inte. Hon ska vara glad att hon är 96, tror jag, för att hon har ändå kommit ganska skadefri från den här skandalen. Prins Andrew kommer inte att få vara med nu på 70-årsjubileum. Han kommer inte få stå på balkongen, den här klassiska balkongbilden när hela familjen står och vinkar. Och 2 personer som inte heller ska vara med på den där balkongen är just barnbarnet prins Harry och hans fru då Meghan Markle.
Mm. Men vad är det som har varit jobbigast för henne då personligen? Är det prins Andrew? Är det Harry? Vad är det?
Den där regelboken säger också att hon inte ska visa för stora känslor. Vi har ju aldrig sett henne brista ut i gapskratt, har hon gjort det. Jag har aldrig sett henne brista ut i häftigt gråt eller raseriutbrott. Det är ju den här som brittiska stiff upper lip. Vem vet vad hon tänker? Vem vet vem hon sörjer? Vad hon sörjer mest, hennes älskade sons öde eller självklart sin makes död.
Du, det är tur att du och jag, Teresa, inte är kungliga, för vi hade inte kunnat inte visa känslor, tror jag.
Jag tycker lite synd om henne sådär, att hon inte får visa känslor. Jag tycker att det är så omänskligt på något sätt, och jag tror att det är någonting som kommer förändra efter hennes död. Vi ska verkligen inte räkna henne som död nu. Hon är 96, men som sagt, hennes mamma blev, tror jag, 103 eller 104. Hon kan gott leva 10 år till om det är de generna som går i familjen. Vi ska inte räkna bort henne, men jag tror att efter hennes död så kommer det bli svårare kanske att bli den där starka symbolen, för att jag tror inte att det finns samma starka känslor för prins Charles, hennes son, som tar över kronan. Jag har svårt att se människor liksom gråta hänfört när han kommer ut på balkongen.
Mm. Ja, men precis, för det är ju han som kommer ta över den dagen hon ändå dör, och det ska vi ju alla göra. Alltså, hur ska det gå när Charles tar över?
Om hon tar över, jag menar, lever hon i 10 år till, och hon kommer aldrig att abdikera. Det står liksom i den brittiska, de har ju ingen författning, men i liksom brittiska kultur och traditionen så kan inte en regent avgå. Man är ditsatt av Gud själv. Så att, jag menar, lever hon i 10 år till, då är prins Charles redan någonstans kring 80 års åldern. Frågan är om han tillträder då. Det kanske blir direkt barnbarnet prins William som blir kung. Så hon har regerat i 70 år, så att det är ju inte en generation, inte 2 generationer. Det är till och med 3 eller 4 generationer som är uppvuxna med drottning Elizabeth på sina sedlar i sin tv-apparat. De som har sett henne under livet har ju sett henne som en ung kvinna. En kvinna som tog sina första steg ut i offentligheten, som förälskade sig inför hela världen, som gifte sig, som fick barn, som man såg leka med sina barn, som man har följt henne så länge. Jag menar, prins Charles, som han tillträdde när han är 80, vem ska vilja följa den nya kungen då? Man har sett honom på tv, man har ogillat honom för hur han behandlade prinsessan Diana. Det var ju en extremt infekterat äktenskap och skilsmässa. Så när hon dör tror jag ett helt folk ändå kommer vara ganska vilsna en lång tid.
Tack Teresa för att du var med i dagens story.
Tack så mycket.
Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från ABC, BBC, Sveriges Radio, Olympiska spelen, Daily Star, The Sun. Och låtarna som hördes var God Save the Queen av Six Pistols och Candle in the Wind av Elton John.